Det vi lär oss i vardagen, för vi lever ju med våra sjukdom 24-7. Och det är ju det här liksom vardagliga man oftast vill ha hjälp med, medicinerna och det här. Det är ju något nödvändigt ont. Det som var för mig var ju att berätta för mina anhöriga och vänner som började, stackars dig, och hur har du fått den gubbsjukdomen och sådär. Det man måste ha respekt för hur man tar emot, hur man sörjer en eller inte sörjer en kronisk sjukdom, både som anhörig och som själv drabbad.
Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av poddterapeuten. I dagens avsnitt så pratar jag med Charlotte. Charlotte Elg är föreläsare, ledarskapscoach, låtskrivare och kursledare. På Charlottes hemsida kraftenattleva.se så står det: när kroppen inte fungerar som den ska. När livet inte blir som man tänkt sig och kroppen inte fungerar som den ska, då pratas det mycket om den fysiska rehabiliteringen, vilket är väldigt viktig. Men den mentala tryggheten är minst lika viktig. Med egna erfarenheter av Parkinson och polyneuropati bidrar Charlotte till den mentala hälsan och tryggheten via föreläsningar, coaching, kurser och de egna låtarna där hon skrivit texterna "Kom, följ med mig". Mycket nöje! Hej Charlotte, välkommen till poddterapeuten.
Tack så mycket.
Åh, det här är ju så roligt. Du hörde av dig till mig strax före jul, var det va?
Ja, det var det.
Ja, och då skrev du någonting som hette "Den otroliga resan".
Mm.
Och vi ska ju verkligen börja från början. Hur kommer det sig att du tog kontakt med mig och vad var det du ville förmedla?
Att jag tog kontakt med dig var att jag hittade din podd och jag tyckte om de ämnena du har och just få ut det här budskapet att kunna hjälpa andra. Och även det här med musiken, att vad man kan göra och vart livet tar vägen egentligen och hur bra det kan vara.
Mm.
Det. Mm.
Åh, hur bra det kan vara. Vad fint, tack för att du sa det. Det gör ju mig lite varm, eller mycket skulle jag säga. Jag blir varm om hjärtat när du säger det också. Att det här med också att man kan hitta vägar att nå ut till andra. Och att man kan ta till tekniken och elektroniken för att göra det också. Och hjälpa och försöka visa att du inte är ensam.
Ja, precis.
Mm. Och berätta för mig och lyssnarna om den otroliga resan.
Ja, den började ju egentligen 2014 när jag fick min diagnos Parkinson. Jag var då 42 år, kvinna mitt i livet med familj. Mm.
Ja.
Barnen bodde hemma. Och det blev ett uppvaknande och rätt skönt när jag fick reda på att jag hade det, för att jag kände mig frisk för första gången på många, många år.
Mm.
När jag då fick medicinen med en gång, för 95% av mina symptom försvann. Så att det var, och det fick jag ju liksom besked redan på vårdcentralen. Så det var en väldigt bra läkare där. Och sen har jag haft samma neurolog i 7,5 år nu fram till idag. Och det gör ju också att man mår väldigt, väldigt bra. Men det var så här att redan när jag fick diagnosen så sökte jag andra som då hade Parkinson, och då bodde jag i Göteborg. Och för jag kände att jag vill träffa andra och prata med dem och se hur det går för dem. Och rätt snart så kom jag ju på det här att jag ville ju försöka hjälpa andra.
Mm.
Och jag fick ju mycket stöd från företaget också, och det gör ju också mycket där jag jobbade då. Att man kände att man orkade hjälpa andra för man ville hjälpa sig själv.
Mm.
Och året gick och man började träffa människor och man såg vilken skillnad man gjorde när man berättade vad man själv hade varit med om. Och de flesta har ju inte det här att du kommer till en läkare, du får en kronisk diagnos och så tycker du, åh, jag känner mig frisk. Utan för de flesta blir det ju en väldigt, väldigt jobbig procedur. Och mycket tankar, och det är klart att jag har dykt många gånger jag också, men jag hade ju i familjen, min farfar hade Parkinson. Och han hade det inte så allvarligt, han gick bort när jag var 9 år. Så att jag har liksom inte haft någon rädsla för vad det kommer innebära, utan jag får ju ta det som det är. Och året gick, och så är det ju så här att jag har en annan neurologisk sjukdom också. Som heter polyneuropati, som är muskelförtvinningssjukdom. Och den har min pappa också. Mm. Så jag har ärvt båda delarna. Mm. Och det är många som säger till mig, hur kan du ha sån glädje? Hur kan du vara så glad jämt? Jag lever med det här och jag har levt med det som anhörig. Och det är mitt liv, jag vet inget annat. Och det är därför jag känner att jag vill hjälpa någon annan.
Hur levde du innan diagnosen?
Jag lever ungefär likadant som jag gör idag faktiskt.
Mm. Jag tänkte på alla de här symptomen som du berättade om. Var det någonting som hindrade dig i ditt liv då?
Ja, det blev ju mer. Jag hade mycket urinvägsinfektioner i början. Mm. Eller i många, många år. Mm. Och det försvann ju nästan då när jag fick min Parkinson-medicin. Och sen, jag blev ju stelare, fick skakningar. Och det var ju därför jag gick till läkaren till slut, för att det fungerar liksom inte kroppen. Jag märkte ju att det var något som var fel.
Ja.
Så att egentligen var det ju sista 1,5 åren innan jag fick min Parkinson-diagnos som jag egentligen kände att det blev jobbigt. Jag ville inte gå ut och gå med min man. Alltså, det var så rostiga gångjärn i mina höfter. Jag fick ju inte någon fart i kroppen.
Nej.
Koordinationen har jag aldrig haft i kroppen. Och där, precis innan jag fick diagnosen, så var jag på en gympalektion på ett gym och sprang ut därifrån gråtandes, för jag kände att det här funkar inte.
Oj.
Men idag förstår jag ju varför, och idag bryr jag mig inte om det, utan nu vet jag, är det någon som tittar, är det någon som frågar, så säger jag som det är.
Mm.
Och då blir det mer så här, wow, vad du kan.
Mm.
Men orkar du det här? Fixar du det här? För nu tränar jag rätt tuff friidrottsträning och yoga varvat som vi har här i närheten där jag bor. Som är ett fantastiskt koncept. Och jag har ju blivit mycket, mycket bättre.
Mm.
Så att, men är det då så att det är saker jag inte klarar att göra fullt ut? Nej, då gör jag dem på mitt sätt.
Just det. Det där att vi göra saker på ditt sätt.
Ja.
Är det någonting som du känner igen från dina tidigare år?
Nej, det har nog kommit nu. Mm. Mer och mer. För att jag har nog varit väldigt mycket till här att ställa in mig och försöka vara som alla andra och sådär innan.
Ah.
Och liksom, eller tittat på andra. Varför kan inte jag göra som dem och sådär? Men det har jag ju inte längre, för jag vet att jag klarar inte samma saker, men jag gör det så bra jag kan för mig själv.
Mm. Det låter ju bara i sig som den här otroliga resan. Bara det låter som en otrolig resa. Den här inre processen som du beskriver så bra. Det här med att först då inte... Ja, kanske ja, först att anpassa sig och de här sakerna, men sen också gå från det till någon form av acceptans.
Mm.
Och någon sorts smart strategi då, att ja, men jag gör saker på mitt sätt.
Ja.
Bara det är ju en resa i sig.
Ja, men det är det faktiskt.
Mm.
Och sen är det ju så här att ett par år innan jag fick min diagnos, så fick jag ju för mig att jag ville vara, att jag skulle läsa till lärare. Men så blev jag ju dålig och så kände jag, nej, jag sätter mig inte på högskolan. Det var jag ju inte pigg på innan heller, för jag är ingen människa som tycker om att läsa så mycket. Men då började jag ju liksom fundera på det här med föreläsare istället. Och för några år sedan så var jag och min yngsta dotter ute och övningskörde, och så åkte vi förbi ett program med klassföreståndare. Som jag hade haft för då när jag gick på högstadiet. Och de umgicks med min pappa. Så hon hade frågat och hon var väldigt sjuk just då. Så jag sa till min dotter, vi svänger in här. Och de blev så jätteglada när vi kom. Och så pratar de och frågar, vad har du jobbat med alla de här åren? Det har ju gått 30 år i alla fall drygt. Ja, sa jag, jag har jobbat med lite av varje. Jaha, vi trodde du skulle bli lärare. Tittade jag på dem så sa jag det. Ja, men det kunde ni väl sagt för 30 år sedan liksom. Ja. Jag kom på det lite senare än vad ni gjorde. Idag är jag ju föreläsare. Jag startade ju mitt eget företag för 1,5 år sedan.
Ja, berätta om företaget.
Ja, just det här med att komma ut och se hela människan. Hur är det att drabbas av någonting? Sjukfrånvarotalen är ju ändå rätt höga i Sverige.
Ja.
Och det här med att man inte har chefer som kanske förstår om man inte mår bra. Att man själv ska våga berätta för företaget att man är dålig. För att får man stöd och stöttning så orkar man ju så himla mycket mer. Och då fortsätter man ju bidra till företaget, till samhället och till sin egen hälsa. Och det är otroligt viktigt.
Ditt företag, det heter Kraften att leva.
Ja. Ja, för jag säger det alltså. Kraften att leva mitt liv. Mm. Har du kraften att leva ditt liv?
Och vad betyder kraft då för dig? Vad menar du när du säger så? Kraft.
Det är rätt intressant. För det var faktiskt en journalist som jag träffade i Uddevalla som sa det här. Du har sån kraft.
Ah.
Och det var då jag kom på det här kraften att leva. Och då känner jag, ja, men jag har styrkan. Jag har styrkan att kunna hjälpa andra. För när jag hjälper andra så hjälper jag mig själv. Så det är det som det betyder. Liksom, det är inte att jag står över någonting. Utan det är liksom den här styrkan jag har i att jag har blivit sjuk. Och att jag även får till mig att människor har sagt att det var meningen att du skulle bli sjuk så att du kan hjälpa andra.
Mm.
Ja. Och det känns ju väldigt, väldigt bra.
Ja. Så föreläsare och sen ledarskapscoach och kursledare och även då låtskrivare.
Ja.
Det är ju fantastiskt roligt.
Och det är ju det som är så intressant för att när jag började med mina föreläsningar då så hade jag med en annan låt som jag tycker är så otroligt fin. Och kände att jag vill ha lite musik i mina föreläsningar. Och sen har jag funderat mycket på det här med att jag... när man får Parkinson så blir man ofta kreativ. Människor skriver, målar. Jag gör väldigt, väldigt många olika saker.
Mm.
Och jag kände bara det. Vad konstigt, varför får inte jag detta? Mm. Ja, ja. Och, men så, ja, det är 1,5 år sedan nu. Okay. I juli 2020. Så vi har en villavagn. Och jag var där och jag glömmer aldrig det. Jag är på väg ut från den. Och så bara jag stannar i dörren så känner jag bara. Jag måste ha en penna och ett papper. Och jag som svenska var det tråkigaste ämnet i skolan. Adjektiv, substantiv, skriva. Nej, det har aldrig varit något för mig.
Nej, för det skrev du också till mig när du kontaktade mig. Att det där med att skriva, det är verkligen inte min grej. Men!
Men!
Ja, men!
När jag fick det här så fick jag så här, men nu måste jag bara... Jag måste ha en penna och papper. Och så gick jag in och satte mig i soffan. Och så skrev jag en dikt. Och jag bara, shit. Har jag skrivit den här? liksom. Och så tittade jag på den. För det kom följ med mig. Mm. På livets nya väg. För det, och då blev det så här. Den här kan jag ha på mina föreläsningar. Och så så kom jag på en annan idé. Tänk att få den tonsatt. Tänkte jag, nu är jag ju helt knäpp. För jag är ju inte musikalisk alls. Men Så jag försökte höra mig för med, jag skickade på Messenger till lite människor som håller på med musik som jag känner. Men jag hörde ingenting där. Men så fick jag, det var också en grej som bara kommit till mig. Jag hade en vän, eller han bor i Örebro idag, men han bodde i Motala då.
Mm.
Som jag känner via ett annat sammanhang. Jag hade aldrig träffat han, men vi hade pratat i ett par år i tid i telefon.
Mm.
Och så tänkte jag, men jag skickade till honom texten och frågade om inte han kan ha någon. Ja, så han, jag har ju mina barn i för sig, så han. För först sa han, nej, det vet jag inte, liksom, eftersom jag vill ha den tonsatt då.
Ja.
Så gången efter jag pratade med han så sa han, ja men mina barn, jag har ju en son som har gått och läst musik och en dotter som är duktig på att sjunga.
Mm.
Nej, sonen hade inte tid, men dottern, hon skulle titta på den.
Jaha. Och det är Anna Tillberg.
Precis.
Mm.
Jag hade aldrig pratat med henne. Jag hade aldrig träffat henne.
Mm.
Tills jag är sista lördagen i augusti 2020. Vid lunch får ett röstmeddelande från min vän, hennes pappa, Leif. Och ut kommer min text som är tonsatt av Anna. Och jag bara gråter. Och det har jag fått reda på efteråt. Hon har aldrig tonsatt något. Men hon har alltså satt sig vid pianot. Och på 10 minuter så tonsätter hon den här texten.
Är det den låten som heter Tillsammans?
Ja.
Jag har ju lyssnat på den. Och jag måste säga den är helt fantastisk. Mm. Den är både berörande och sen är den också väldigt bra.
Jag kan lyssna på den och så känner jag liksom att är det verkligen jag som har skrivit den här? Och jag, alltså den betyder ju också så mycket, för att den är sådär att kom följ med mig på livets nya väg. Det är just det här att, och då tänker jag på föreläsningarna. Jag tänker, alltså det här är mina tankar. Och liksom det här med att tillsammans så kan vi bli så mycket starkare. Och så att den har ju en väldigt stark innebörd för mig. Hela texten. Och jag är så himla glad och stolt över det jag och Anna har gjort tillsammans. Och vi har ju, är ju så goda vänner idag. Hon bor i Örebro och jag bor i Fjällbacka. Och vi hörs ju av.
Ja, vad roligt.
Ja. Så att den betyder otroligt, otroligt mycket för mig.
Mm.
Och det är många som har börjat gråta när de har hört den.
Mm. Ja, otroligt bra låt.
Så att,
jag förstår att du är stolt över den. Det är verkligen, verkligen så, så himla bra. Den här drivkraften som du har, som du beskriver så bra. Den här med att du vill hjälpa andra.
Mm.
Har du alltid varit så och känt så?
Ja, det har jag nog.
Mm.
Fast det har liksom inte tagit, eller liksom, jag har väl inte fått fram den biten. Jag har ju fått det även på övriga eller tidigare arbetsplatser där jag har jobbat. Att jag har sett människan bakom den jag har mött liksom.
Ja.
Så det har väl alltid funnits. Men och så att det finns ju inom mig. Det är liksom, det finns bara där.
Det finns bara där. Vad fint sagt. Skulle du kunna sätta något mer ord på det? Berätta något mer om det, att det finns i dig?
Men det är väl det att man har haft en trygg uppväxt. Man har haft det liksom inte jagat runt. Man har liksom, även när jag själv fick familj och 2 döttrar, att man liksom, vi har varit mycket tillsammans. Och upplevt saker ihop, att man har bildat sig det här, för att som på sommaren på semestern. Jag har aldrig varit någonting för att åka ut och flyga och fara och resa då, utan det kan man göra på andra tider.
Mm.
Utan bara få vara.
Mm.
Och det tror jag, det är liksom, den grunden har jag från min uppväxt.
Mm.
Och det tror jag gör mycket.
Någon form av självkänsla som är som en grundmatta under en.
Mm.
Och självkänsla, det brukar man ju få från barndomen av att man är villkorslöst älskad och sedd för den man är.
Mm.
Och inte då nödvändigtvis handlar om för det man gör.
Nej.
Utan att man bara är. Och att man är älskad för det.
Mm.
Och det är ju det finaste som du kan växa upp med som barn ju.
Ja.
För det ger ju verkligen den här grundtryggheten i att jag är bra. Är det någonting som du kan känna igen dig i?
Ja, definitivt.
Mm.
Och så just det här lugnet också. Liksom att man, vi var alltid hemma på somrarna. Och det, ja, jag tror det är det så mycket som har format mig. Och att vi vill bara vara.
Jag förstår också att du är föreläsare. Och det här är ju första gången du och jag träffas. Och jag känner ju redan att du har en lugnande närvaro. Jag upplever dig som väldigt närvarande.
Tack. Ja, men det känns så. Det är ju därför jag drivs med att starta eget. Det var ju därför jag gjorde det. För att jag har ju fått så mycket feedback. För att då när jag började föreläsa, så innan jag startade företaget, så gjorde jag det gratis på stället. Och det var helt tyst under hela föreläsningen. Tänkte, var det så ointressant? Och de sa bara, nej, det var så personligt men inte privat. Så att de var helt liksom, de bara satt och lyssnade och bara tittade liksom. Medan jag blev så där lite osäker och tänkte, jaha, varför säger de ingenting, eller varför liksom får jag ingen respons? Men sen blev det bara men sen blev det bara, åh, vad häftigt.
Ja, vad roligt. Ja. Gud, jag känner igen det där. Jag blir också så här orolig när någon inte säger någonting. Det är så här, har de inte lyssnat? Var det jättetråkigt? Och så ja. Bara, ja men det är bara för att vi lyssnade ju. Och så bara, oj, oj, men då så.
Ja, och det är liksom, och så just det här att, jaha, är det så det kan vara?
Ja.
Ja.
Det är så det kan vara.
Och det här, om jag får backa tillbaka lite till musiken.
Ja, gärna.
Så är det ju så att då den här hösten 2020 så träffades jag och Anna och hennes pappa och min man uppe i Motala för första gången.
Mm.
Och det var som vi hade känt varandra alltid. Och så hade vi fått för oss att nu skulle vi göra en musikvideo av den här tillsammans.
Mm.
Vilket som inte har blivit av nu, för att det har hänt lite andra grejer på vägen.
Ja.
Men vi går in i en kyrka som han har fått låna, och hon sätter sig vid pianot, så börjar hon spela. Och jag tänkte, jag känner igen den här låten. Då är det den andra låten som vi har ute då, Vår framtid, som vi har släppt. Då har hon tonsatt den också, och jag bara, och då fick jag det på ett annat sätt, då fick jag det live den gången. Så wow. Det blir ju lika starkt det.
Och berätta om Vår framtid, vad handlar den om?
Den handlar mer om jag och min man.
Mm-hmm.
Där har jag min man i tankarna liksom.
Okay.
Det första andetaget, det liksom första steget är taget. Och vi har ju varit gifta i över, vi har varit tillsammans i snart 31 år. Så att, ja. Så det handlar om honom. Och vi har faktiskt lite mer på gång, jag och Anna. Men det är bara, det är skrivet och det är tonsatt, men det är inte inspelat.
Men vad spännande, det blir så här teaser verkligen.
Ja.
Stay tuned.
Och sen har jag faktiskt en annan låt som är på gång också, med en annan som har skrivit musiken. Så att det har blivit min, vad ska man säga ibland när man tycker att det är tufft, särskilt i de här pandemitiderna med föreläsningar och så här, så har det blivit mitt andningshål.
Ja, jag förstår det. Det är så himla starkt av dig att hitta det, eller snarare faktiskt skapa dig det. För det är ju du som har skapat det andningshålet.
Ja.
Fantastiskt bra gjort. Jag fick någon sån här magkänsla att du skulle skriva någonting till Melodifestivalen? Fick någon sån önskan?
Det är många som sa det med om tillsammans. Att mm. det, den skulle jag ha skrivit till Melodifestivalen mm. egentligen, tycker folk.
För det är
jag
så känner bra.
Att jag behöver ha, få lite hjälp och fortsätta. Men jag har fått en kontakt till så att jag får se vad som händer här fram igenom. Och det, ja. Och jag, för jag har ju skickat lite texter till olika musiker sådär, så att jag har ju fått igång det lite grann. Och det här är ju tack vare att jag i januari förra året mm. ringer en kompis som är trubadur.
Mm-hmm.
Och jag sa det, kan inte du lyssna på den här, sa jag. Och han är helt tyst. Och han bara, och det är då tillsammans. Och han bara, den är ju så bra så han kunde knappt prata i början. Oj. Och det leder ju också då under våren fram till olika lite kända musiker. Mm. Fram till Henrik Setsson då som har skrivit Lyssna till ditt hjärta.
Mm.
Som hjälper oss att spela in de här låtarna i Stockholm. Mm. I maj förra året. Det är liksom som en saga.
Ja, det är fantastiskt.
Och att min vän då Örjan, att liksom att han hjälpte oss den biten, det har ju gjort så mycket för oss.
Mm.
Och Anna som inte varit ute och sjungit så mycket, hon är på väg att gå med i ett band nu och som sångerska och ska ut och börja sjunga. Så att det har hänt så otroligt mycket för oss två.
Ja, verkligen.
Och det, hon vågar knappt stå framför publik för 1,5 år sedan. För hon sa det, jo men jag vet inte hur duktig jag är. Du är så här duktig. Och nu är hon på väg ut. Så duktig är den här tjejen alltså.
Det känns som att det är så mycket kvar som kommer hända.
Ja. Och särskilt den som vi har på gång nu som vi ska spela in. Jag kan ju hinta det. Jag skrev det. Jag fick ett barnbarn här i mars förra året. Jag skrev en låt till henne. Välkommen. Jag säger inte mer. Och jag skrev den. Anna hade tonsatt den dagen efter. Jag skrev den samma kväll hon föddes. Hon tonsatte den. Anna kom och sjöng den på hennes dop i somras.
Oj, då var inte ett öga tårt, eller hur?
Nej.
Nej.
Det var knappt så jag kunde säga något. Eller, det är, alltså få, det här är också, vi kallar det våga och vinn.
Våga och vinn.
Jag vågade och vi båda vågade och vi har vunnit så mycket. Ja. Och bara resan vi har gjort hittills tillsammans är något som vi aldrig kunde drömma om, varken hon eller jag. Jag och Anna, hon är ju bra mycket yngre än mig, men vi ser den här resan, vi är så synkade om den.
Mm.
Jag tror det är därför den är så levande, för att det är som hon säger att hon har ju tagit del av alla mina texter, men så är det några inte hon kunnat tonsätta som jag då har skickat vidare som är på gång. En är på gång antagligen att spelas in. Och liksom, hon sa det, ja men skriver du något, skicka till mig så ser vi vart vi tar vägen. Så att, och, liksom, och så säger vi det att, ja, blir det att vi kan nå ut med den här till fler så är det ju bara en bonus. Alltså allt som vi gör i sången och musiken och låtskrivandet är bara liksom glädje för oss. Och det är det som är så mäktigt, för att sen är man inne på Spotify och kikar hur många har lyssnat nu och sådär, för att det är kul. Vi fick stimpengar för första gången i höstet. Vet du va? För hon blev intervjuad på närradion här på Radio Prime.
Mm.
Och så tänkte, vad det är för pengar som har kommit in? Och hon var lika lyrisk som jag, för att det var dryg 100 lapp var. Men det var så häftigt och vi bara njuter av det liksom. Nej, men sen har jag börjat skriva dikter.
Mm.
Jag har skrivit dikter till min svåger när han fyllde 50. Till min pappas sambo när han fyllde 75. Och nu fyllde min äldsta dotter 25 här i söndag. Så då var vi bara familjen. Så har jag skrivit någonting till dig. Nej mamma, vad har du gjort nu? Så, Och så läste jag den och så hon blev så glad och bara kramade mig. Den ska jag rama in. Tack, sa
Wow.
hon. Så att, och jag skrev en dikt när barnbarnet föddes också, liksom innan jag skrev själva den här låten. Så att ja, jag känner att jag har fått det. När det, alltså jag kan inte bara sätta mig och skriva, utan det måste vara någonting som verkligen berör mig.
Ja.
Då kommer det.
Ja, och det är nog oftast då det blir berörande också.
Ja.
Men det här med att du skrev att du aldrig, eller du sa det också, att du inte tyckte om svenska i skolan och du inte riktigt har skrivit, för att du har ju uppenbarligen en enorm talang. Hur kommer det sig, tror du, att den inte fick frodas och leva ut och utvecklas tidigare?
Jag är ju inget för att läsa böcker och sådär, och jag tror ju faktiskt att det är min Parkinson som har gjort det här, för att just att det blir ju någonting med det här belöningssystemet, dopaminet och allt det som händer i hjärnan, att på något sätt så är det något annat som kommer fram.
Mm.
Och jag är så himla glad för det. Och just det här att jag är så stolt över att vad jag kan göra. Och den låten som är på väg att spelas in nu med en annan låt eller musiker där då. Den fick min pappa och hans sambo lyssna på. Och pappa bara, men är det verkligen du som har skrivit det här? Ja, det är faktiskt jag. Alltså det är helt fantastiskt, va? Jag lever för dagen och mår bra i det jag gör. Och, och när jag är ute och föreläser eller så, där, så pratar jag aldrig mediciner eller sådana där grejer. Utan jag pratar om vad gör man för att må bra? Vad gör man för att... Ja, men det är det lilla. Det kan vara att du tar disken på diskbänken. Det kan räcka för en dag, för att det är kanske det du orkar och fixar. Ja, men gör det då. Och var nöjd med det. Och just det här, så att jag är inte så där påläst om så mycket vetenskap faktiskt. För jag är med det här, ja, för jag är med det här liksom att det här har jag upplevt och det här har jag pratat med andra. Och det här kommer vi fram till att, ja men så här är det för oss.
Ah, okej, ja, och det är ju verkligen viktig lärdom.
Och just det här att man inte tar med sig det till sjukvården, för det här som det vi lär oss i vardagen. För vi lever ju med våra sjukdom 24/7.
Ja.
Och det är ju det här liksom vardagliga man oftast vill ha hjälp med, medicinerna och det här. Det är ju något nödvändigt ont. Men det är ju vardagen man måste orka. Och sen har vi också en stor kategori, och det är alla våra anhöriga. För de är ju otroligt viktiga för oss.
Mm.
Och de får inte glömmas bort. Så när jag och hon träffar och sådär, både i Göteborg och Uddevalla och sådär, så är det viktigt att de anhöriga får vara med.
Mm.
För man behöver varandra, och de behöver prata sinsemellan. De behöver höra från andra hur det är. Både som är anhöriga själva eller har en sambo eller make eller någonting som är sjuk. Att de hör liksom olika berättelser, vad som sker för olika personer.
Du får gärna säga någonting mer om din man till exempel. Hur har han hanterat det? Hur kan ni hitta stöttning i varandra?
Jag kan ju säga det att, och det sa faktiskt en kompis till mig. Ja, men ni har ju alltid varit tillsammans och tajta och hjälpts åt. Men han har ju blivit ännu mer... se dig på ett annat sätt. Han har blivit liksom ännu mer omhändertagande, är väl inte rätt ord heller, för att man säger, det är ju ändå, jag gör ju det jag kan, men han har ju lärt sig med åren också. Det blir mer respekt för varandra, och som man säger, vi får ta problemen när de kommer, och så att han finns bara där. Och det tror jag är jätteviktigt. Sen är det också viktigt för något som jag... Han har varit med mig en gång på alla dessa år till neurologen. Och det var första gången jag gick dit. Jag har inte själv haft något behov att ha med han. Och han har inte velat följa med. Men så frågade våra barn då, som är idag är 23 och 25. Våra döttrar. Men mamma, kan inte vi få följa med? Och ja, men det har jag ju glömt. Det är klart att ni ska följa med när jag ska på ett läkarbesök. Så de har varit med varsin gång. Så att det är också viktigt att man som anhörig vågar fråga, kan jag få följa med? För att det blir en helt annan sak när man följer med och lyssnar. Och det är ju samma när du kanske går på utredning. Du ska få ett besked. Be att då som anhörig få följa med. Eller även du som är sjuk. Be att du att fråga en kompis, anhörig eller något, så följer med dig. För det är jätteviktigt att ha någon. Jag fick ju min diagnos direkt på vårdcentralen. Och jag gick själv. Och jag var beredd på den här diagnosen. Men det är ett val som jag gjorde. Hade jag känt mig osäker så hade jag sagt till min man, du får följa med. Och då hade han gjort det.
Mm. Och så otroligt viktigt.
För om man säger det, för många blir det ju, ja, vi har ju lite grann bak i familjen, så att jag har ju levt med det här. Och jag kände ingen oro själv. Nej. Men det är ju en väldigt ovanlig. Det är många som säger, det är så skönt att höra någon som pratar på det sättet som inte har haft den här och fått blivit jätteorona eller liksom blivit jätteledsen direkt. Utan jag kände mig ju frisk. Det som var för mig var ju att berätta för mina anhöriga och vänner som börjar, stackars dig, och hur har du fått den gubbsjukdomen och sådär. Och så kände jag mig hur frisk som helst. Jag hade ju den biten istället. Så att alla upplever det ju på olika sätt. Och det är också väldigt, det man måste ha respekt för, hur man tar emot, hur man sörjer en, eller inte sörjer en kronisk sjukdom. Både som anhörig och som självdrabbad.
Att man också tillåter sig att sörja. Var det någonting som du gjorde och hur?
Ja, efter den morgonen jag hade bestämt mig att gå till vårdcentralen. Så hade jag dagen innan ringt min chef. Så att det var ett par tre stycken på mitt arbete som visste om att jag skulle gå till läkaren. De visste om att jag hade fått Parkinson, för det berättade jag om en gång. Sen tog det ungefär 2 månader. Det var fram i november. Så vaknade jag morgon och jag bara, tårarna bara rann. Jag bara grät och grät och grät och grät. Och så säger min man, lägger han sig och kramar om mig på morgonen. Så sa han, gå inte till jobbet, var hemma idag. Nej, sa jag, jag ska gå till jobbet. Ja, men ska du verkligen? Ja. Och jag åkte till jobbet och vi var ungefär 25-30 personer som jobbade på den här arbetsplatsen. Så när jag kom till jobbet så gick jag in till min chef och pratade med henne. Och sen satte jag mig hos en annan kollega fram till frukosten som var vid 9-snåret. Där vi alltid träffades allihop. Där ställde jag mig och berättade att jag hade blivit sjuk. Det blev olika reaktioner. Vissa vände bort blicken. Vissa kom fram och kramade mig. Ja, men det var väldigt skönt att få berätta det. Men resten av den dagen så fick jag bara vara. Jag var på jobbet, men jag behövde inte jobba. Utan jag kunde bara få vara. Så att en av mina bästa väninnor jobbade jag med vid den tiden. Hon var ledig just den dagen. Men hon kom och hämtade mig. Så vi tog en lång lunch. Körde tillbaka mig. Jag och en annan kollega som var inne i arbetstränare tog en promenad. Det var en solig, jättefin dag. Och jag åkte hem 16:00 som vanligt. Dagen efter gick jag upp till jobbet och fortsatte jobba som jag hade gjort innan. Men jag fick landa den dagen. Och jag är så glad att jag ändå gick. Och att jag berättade och att min chef lät mig bara vara. Det har ju gjort att jag orkade så mycket mer.
Otroligt viktigt.
Men det är väl det som gör oss så unika, alla människor, att vi är olika. Det är ju det som ger oss våran styrka.
Ja, verkligen. Så fint att du vill berätta om det här också, tycker jag. Det blir jag också berörd av.
Och jag tycker det är viktigt, för om man säger det är så många idag som stänger in sig. Alltså, för vi behöver se meningen i livet. Vad är livet liksom? För vi kan inte bara låta det gå. Vi måste försöka. Jag och mina dippar. Och jag har haft en rejäl dipp nu. Jag har varit dipsad i 5 veckor. Och har svårt att gå på ena foten. Men Och det har varit en tuff period, men samtidigt så ser jag, nu vänder det. Nu går det tillbaka. Nu fick jag bromsa lite. Och reflektera. Så att det har varit rätt nyttigt för mig i alla fall. Även om jag har varit irriterad och tyckte det har varit jobbigt, så på något sätt så får man ju liksom ta, allt har en mening med det som sker liksom på något sätt. Och så får man göra det bästa av den situationen som man har hamnat i.
Du berättade om det stöd som du har från dina nära och kära, framförallt din man. Och sen har du ju dina döttrar. Vilket mer? Och sen har du också berättat om att du fick ha samma läkare. Vilket förmodligen, som du sa också, var helt ovärderligt. Vilket mer stöd och skulle du säga att du har fått och som har varit väldigt, väldigt viktigt under den här tiden och fortfarande är?
Ja, det är ju alla de här människorna man har träffat inom de här träffarna man har. Jag är med i Parkinsonförbundet, jag är med i Neuroförbundet. Alltså alla människor man har träffat som försöker göra någonting bra för andra. Men även de när man ser att ja, men kom hit och träffa oss. Du mår ju inte, ja, alltså, om du vill, alltså, du, mår du inte bra den dagen så behöver du inte komma till våran träff. Men känner du, kom 10 minuter. Och jag ser ju hur mycket det har gett, för det är det som har gett så mycket tillbaka till mig. Och vilket kontaktnät man har nu över Sverige med sådana som är Parkinsonsjuka. Alltså de har ju kört SM, körde de ju för 2 år sedan. Första pingis-SM för Parkinson. Jag hade knappt spelat, jag hade spelat 15 tillfällen och åker upp till Stockholm. Vi hade så kul så det var inte klokt. Så att det finns så mycket glädje. Jag kan säga så här, på många sätt har mitt liv blivit rikare på grund av att jag har blivit sjuk. Och jag hade inte gjort det jag gör idag om jag inte hade blivit sjuk.
Vad hade du gjort, tror du?
Det är en bra fråga. Det vet jag faktiskt inte. Det vet jag inte. För jag sa det här för något år sedan. Så jag skulle starta mitt företag tidigare. Fast det kunde jag egentligen inte. För det var ju inte förrän jag blev sjuk och liksom kom in i det här som jag hade ett uppdrag att göra. Så jag känner mig så nöjd idag. Och tillfreds med det jag gör liksom.
Jag hör det på din röst också.
För att jag tänker att det här är jag. Och det här är det som har gjort att mitt liv har blivit så mycket rikare. Och det är det här jag gör för att, så att jag kan hjälpa andra att komma framåt. Och fortsätta se meningen med livet. Känner jag.
För visst är det lätt i dagens samhälle att man hela tiden jämför sig med andra. Ja, men den kan ju det. Den personen är ju så. Den personen är ju si. Eller till exempel att man jämför sig med hur man var. Jag kunde ju det där förut. Eller jag gjorde ju så där förut. Och det här är en så svår utmaning att någonstans hitta en acceptans i, som du sa i början där, med att ja, men hitta mina vägar.
Och det, ja, men så är det.
Ja. Och det är ju en styrka i sig. Tänk dig på din kraft där. Det är en kraftstyrka. Alltså det är en styrka i sig att kunna på något vis också acceptera och spela de kort. Nu kanske jag flummar iväg väldigt mycket, så nu får du liksom bromsa mig. Om du tycker att nej, men nu blir det alldeles för flummigt. Men jag brukar ju se det lite grann som att man får en kortlek tilldelad. Och de här korten kan ju vara väldigt olika beroende på. Och ibland kan ju också kortleken förändras. Och du kan inte kanske alltid göra så mycket åt vilken kortlek du får. Och det är där acceptansen kommer in. Men du kan fortfarande spela korten som du har.
Ja, det är som jag säger. Det är precis samma. Jag tycker du beskriver det jättefint. För det är som jag säger, drömmar har vi ju.
Mm.
Det hade jag innan, det har jag nu också. Men när man drabbas av någonting så kanske inte drömmarna går att göra precis på det sättet som du hade tänkt innan.
Mm.
Men det kanske går på ett annat sätt och det kan bli så mycket bättre.
Det kan bli så mycket bättre. Ja. Och där kommer vi tillbaka till det du sa där med våga och vinn.
Mm.
Visst sa du någonting liknande det i alla fall? Våga och vinn.
Ja, precis. Våga och vinn.
Ja.
Och vi sa det, jag och Anna. Vi har vågat och vi har verkligen vunnit.
Kan man kontakta dig och boka dig för föreläsningar?
Det kan man.
Ja, även fast det är pandemitider.
Jajamän, så det är bara att höra av sig så pratar vi om det, så att det är inga problem.
Du kanske också har föreläsningar online och sådär?
Jag har inte haft så många faktiskt.
Nej.
Det har jag inte haft, ett par stycken. Jag tycker ju om det här när man möter människor. Det gör väl de flesta av oss. Men just det här att möta någon som själv har någonting, att man ser hela människan, det är ju också det som är mycket av min verksamhet. För det är också det som gör mycket intryck. Och att man ser att aha, det kanske finns mycket bakom, men det syns inte så mycket utanpå.
Det är ingen slump att Anna valde att tonsätta dina vackra texter. På något vis så gör vi ju alla det här, antingen medvetet eller omedvetet. Så söker vi oss till de lösningar som funkar för oss.
Mm. Det har blivit meningen med mitt liv liksom. En del av det.
En del av det. Mm.
Och en spännande del som jag aldrig trodde. Det var som jag skrev. Det jag skrev till dig där också när jag skrivit historien, den finns ju också på min hemsida, just hur låtarna kom till. Det finns ju det med just det här att liksom det jag skrev i maj förra året, att inte trodde jag, eller i juni eller när det var, att inte trodde jag för ett år sedan att jag skulle ha två låtar på Spotify. Det fanns ju inte ens i min vildaste fantasi. Det har ju inte funnits i en dröm, det har ju inte funnits i någonting. Och idag är det en verklighet som är så intressant och spännande.
Det är så häftigt.
Mm.
Och det är så häftigt för det finns så många människor som har drömmar om olika saker, om redan specifika mål. Och de kan uppfyllas. Men att en dröm uppfyller sig som man inte ens hade. Det är rätt häftigt.
Ja. Som man inte ens haft en tanke på liksom.
Nej. Det är riktigt coolt.
Mm.
Avslutningsvis, vad skulle du vilja ge lyssnarna? De som sitter där ute nu och funderar. Det kanske också finns lyssnare som har fått en diagnos. Eller som har andra utmaningar i livet. Eller som sitter ensamma. Det blir väldigt vitt och brett här nu. För vi har ju många lyssnare. Mm. Men om det finns någonting ändå som du skulle vilja ge?
Jag skulle vilja säga det, att sitt inte ensam och grubbla och fundera, utan ta kontakt med någon du känner förtroende för. Eller något förbund. Eller någon, liksom ta kontakt med någon så du får pratat. För om man säger annars går åren och det bara rullar på. Det finns så mycket att leva för i alla fall. För vi är så många som vill hjälpa till och stötta. Och vet du inte var du ska vända dig, ja, vänd dig till mig då, så kan jag se om jag kan hjälpa dig också. För ibland kan det vara svårt att leta fram något.
Jättefint, Charlotte. Tack för att du säger det.
Sen är det ju så här, när man har sådär, vem ska jag vända mig till där? Det finns diagnosstödjare på olika ställen. Men då kanske man tycker det är för stort.
Mm.
Men hör man en sån här podd och jag är väldigt öppen. Det spelar ingen roll vilken diagnos du har eller vad det är du inte mår bra av. Alltså, hör av dig. Kontaktuppgifterna finns ju på min hemsida. Så att, kan jag hjälpa till och länka dig vidare eller bara prata i 10 minuter och se att Det kanske räcker, men det kanske inte behövs för att man ska orka ta det första lilla steget som behövs.
Motiverande och inspirerande har det i alla fall varit att lyssna på dig. Och jag är så otroligt tacksam över att du tog kontakt med mig. Jag förstår verkligen vad du menade där med att folk satt tysta och bara lyssnade. För att det är ju någonting med det där med att ha en person som också har berättandets gåva. För det är faktiskt också det, en gåva att kunna berätta.
Ja.
Och en träningssak också såklart.
Ja, det är klart. Så är det ju.
Ja. Skriv en bok fick jag till mig nu.
Ja, jag är faktiskt på gång där.
Åh, härligt. Bra. Bra. För jag fick den så här. Jag fick faktiskt den känslan att den där boken vill jag läsa.
Jo, jag har blivit i och för sig på ett specifikt ämne, men man kanske ska skriva fler böcker.
Ja, ja.
Det kommer.
Det kommer mera.
Det lär det komma. Så att, men när det kommer, det vet jag inte. Men
nej.
Idéerna finns där.
Ja, och avslutningsvis, vi har ju haft väldigt två speciella år ju, pandemiår och sådär. Hur har det påverkat dig?
Ja, det har ju påverkat att jag inte har kunnat ta så mycket. Det har ju inte funnits så mycket föreläsarjobb. Även jag har ju kontakt med många kända jag har ju kontakt med en del kända föreläsare. Och man kommer ju inte ut, så att jag har ju fått jobba med lite annat. Men jag mår ju så bra i detta i alla fall. Så att jag känner att det här är vad jag vill göra och kommer göra. Och pandemin kommer ju lugna sig till slut. Så att det är bara att vänta ut.
Det låter bra. Ja, men då så. Nu hamnar jag i den här vanliga klassiska tamburkoman. Det verkar som att jag aldrig riktigt vet eller kan släppa mina gäster.
Nej.
Det är så här, ja, nej, men vi kan prata vidare i några dagar ungefär på den nivån.
Ja, men det skulle vi nog kunna göra.
All right, Charlotte. Tack så jättemycket för idag. Tack för att du delade med dig än en gång.
Tack så mycket. Tack.
Och det där var allt för dagens avsnitt av poddterapeuten. Stort tack, Charlotte, för att du delade med dig. Och stort tack till dig som lyssnade. Dela det här avsnittet så att podden växer. Och på så vis kan fler ta del av poddens innehåll. I infoboxen här på dagens avsnitt så finns det hur ni kan nå Charlotte, hur ni kan boka henne, hennes hemsida och självklart länkarna till de två låtarna som ni mer än gärna får gå in och lyssna på. Jag hade så gärna lagt in låtarna här direkt i avsnittet, men ja, ni vet, det här med lite olika plattformar och lite olika regler gjorde att jag inte kunde göra det. Men som sagt, gå in här nere i infoboxen, klicka på länkarna till låtarna Vår framtid och Tillsammans med och av Anna Tillberg och Charlotte Elg och bara njut. Tack för idag. Vi hörs snart igen, hoppas jag.